A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson.
Och jag heter Jenny Alexandersson. Och idag ska vi prata om en unik historisk händelse. För första gången någonsin så kan regenter och tronarvingar gifta sig med en person av samma kön. Och det här utan att förlora rätten till tronen. Och riksmarskalken han tvekade inte en sekund kring det här beskedet när jag ställde frågan.
Och vi ska även prata om det dramatiska beskedet från Storbritannien som kom nu precis. Drottning Elizabeth ställer in sin planerade resa till Nordirland på grund av medicinska skäl. Och det här är ju väldigt oroande, Jenny.
Jo, men det är det. Hon är ändå 95 år gammal och man tror ju inte att den dagen ska komma. Men är man så gammal så närmar det sig. Och vi kommer gå igenom alla detaljer kring det här. Men vi ska börja prata om den här historiska händelsen som faktiskt är helt fantastisk, äntligen. Och när vi spelar in det här så är det ju onsdag den 20 oktober. Och från och med nu så kan en kung eller drottning välja en partner av samma kön utan att tvingas ge upp sin rätt till tronen. Och det finns alltså ingenting i den svenska successionsordningen som hindrar en regent eller en tronföljare från att gifta sig med en person av samma kön. Och jag fick ett väldigt tydligt besked av riksmarskalken när jag kontaktade honom. Och det fanns liksom ingen tvekan i det han säger. Och jag har skrivit en artikel om det här på aftonbladet.se. Men jag bara upprepar vad han sa. Citat. I successionsordningen stadgas att prins eller prinsessa, för att kvarstå i tronföljden, ska ha regeringens samtycke till att gifta sig. Successionsordningen i denna del är av gammalt datum. Men numera kan ju äktenskap ingås mellan personer av samma kön. Ja, men han menar alltså att mot den här bakgrunden så kan man ju inte hindra en regent eller tronarvinge att ingå äktenskap med en person av samma kön och att den personen då ska kvarstå i tronföljden. Och det här är ju bara baserat på om regeringen och kungen säger ja till äktenskapet. Och varför skulle en regering och kung, nu är det jag som tänker, inte riksmarskalken, jag tänker så här att varför skulle en regering eller en kung säga nej till någon som vill gifta sig oavsett kön?
Nej, men det känns ju helt orimligt idag. Jag menar, monarkins de här gamla sedvänjerna skapar ju liksom en krock mellan den moderna människan och en monarki i tiden som framförallt Sveriges monarki är och vill vara. Och med tanke på att svenska kungahuset och majoriteten av världens kungahus numera ser sig själva som moderna monarker så måste de ju följa tiden och då är ju det en självklarhet idag.
Ja, men verkligen. Och på ett sätt så är det ju lite tur för hovet att det enligt 1810 års successionsordning, som ju är den senaste, att där faktiskt inte står någonting om att det måste vara två olikkönade personer som gifter sig. På den tiden så var det ju otänkbart att gifta sig med någon av samma kön. Och det är ju tur idag, tänker jag, för då behöver man alltså inte ändra något i grundlagen, utan man har gjort ett förtydligande helt enkelt. Det är så här, så länge kungen och regeringen godkänner äktenskapet så är det helt okej.
Och vi ska också backa bandet lite för att anledningen till att du ändå då ställde den här frågan, Jenny, det handlar ju om att en vecka ungefär. Förra veckan så gjordes ju något väldigt speciellt och historiskt även i Nederländerna. Det var nämligen så att landets premiärminister Mark Rutte då skrev ett brev till parlamentet där han meddelade att det är fritt fram för prinsessan Katarina Amalia att välja en kvinna som sin livspartner om det är så hon önskar.
Ja, och han skrev då i det här brevet att regeringen anser att även tronarvingen kan gifta sig med en person av samma kön. Tronarvingen eller regenten behöver därför inte abdikera om han eller hon vill gifta sig med en person av samma kön.
Ja, och då kommer också den här frågan upp så här, när det gäller då samkönade pars eventuella barn och dess plats i tronföljden. Men där menade då premiärministern snabbt att man inte behöver ta ställning till det idag utan vill bara göra klart att hon är välkommen att välja att leva med vem hon vill.
Ja, för han skriver ju där då att det beror helt på fakta och omständigheter i det specifika fallet. Om man ser tillbaka i tiden så har lagar ändrats över tid. Och så är det ju verkligen, precis som du sa Sara, att även när det gäller en sån gammal traditionell institution som ett hov och ett kungahus, det ändras ju med tiden det också.
Och tur är väl det?
Ja, tur är väl det. Och den här frågan blev ju aktuell i Nederländerna då för en vecka sedan, att det gavs ut en bok, och i den här boken så, den handlar om prinsessan Katarina Amalia som då står näst in tur i tronföljden efter sin pappa som är kung Willem Alexander. Där hade författaren pekat på att landets lagar utesluter samkönade äktenskap för kungligheter. Och då ville man helt enkelt klargöra att nej, alltså även regent och tronarvinge ska såklart sammanfattas av samma lag som gäller för alla i landet helt enkelt. Och Nederländerna var ju faktiskt först med att införa samkönade äktenskap. Om jag minns rätt så var det 2001.
Ja, och prinsessan Katarina Amalia som nu då är 17 år, hon har inte gett några kommentarer till den här lagändringen. Hon har precis gått ut gymnasiet och säger i en intervju att hon planerar att ta ett sabbatsår innan hon börjar plugga på universitetet, och hon tänker resa oss i världen. Så jag tror inte riktigt att hon är där än, att hon liksom knackar på till den kungliga världen. Men hon är ju såklart en del av den. Men jag tror att hon just nu bara försöker njuta av att fortfarande leva sina ungdomsår och inte behöva liksom jobba så mycket för kronan, utan hon är lite mer i bakgrunden fortfarande.
Ja, och kanske inte behöva svara på frågor kring detta heller. Jag menar, det kommer ju dröja minst 10 år, tänker jag, innan det är aktuellt för henne att gifta sig kanske.
Men det är ju så intressant nu, i och med de här beskeden som kommer, som glädjer oss, och ja, men att det är viktigt som sagt att monarkin även följer med i tiden. Då kommer också en annan fråga upp på tapeten nu i samband med bland annat då premiärministerns uttalande. Just där, hur skulle en potentiell titel se ut? Säg då att Katarina Amalia skulle välja att gifta sig med en kvinna. Kan man tänka sig då att Katarina Amalia, hon blir då en dag drottning. Att då hennes kvinna skulle bli prinsessa likväl som hennes man bara hade blivit prins?
Jag är inte helt så här 100 på hur man jobbar med titlar i Nederländerna. Men jag tror att man kan applicera det här enligt svenska regler. Mm. För du sa något klokt till mig innan, Sara, just om Estelle skulle välja att gifta sig med en kvinna. För där kan man ju verkligen slå fast. Säg det som du sa till mig där med titlar. För det är ju samma sak som här. Att,
Jo, men precis. Likväl, eller jag drog ju parallellen till kronprinsessan Victoria också och prins Daniel. Att kronprinsessan Victoria blir ju landets drottning, men prins Daniel kommer ju aldrig att bli kung, utan han kommer ju att förbi prins. Och jag tänker då att det känns som att att det skulle landa i då att till exempel prinsessan Estelle blir då en dag Sveriges drottning, och att då hennes kvinna i så fall skulle bli landets prinsessa.
Ja, men precis. Ja, men som alltid när det handlar om såna här lite känsliga ämnen, så reagerar folk oerhört. Det är så mycket starka känslor. Den här artikeln som jag skrivit nu, den har legat ute på aftonbladet.se i en halvtimme, 40 minuter. Och jag kan säga så här, min inkorg är full med reaktioner. Ett fåtal positiva, men det är också så här, tröskeln för att vara positiv är mycket högre. Jag kan säga så här, det är väldigt mycket arga män som just nu mejlar till mig, som fasar över att prinsessan Estelle ens skulle få för sig att gifta sig med en kvinna, och att det här förtydligandet är bedrövligt. Och jag kan inte annat än bara så här, i förundran så här, och i lite chock, undra, vad är det för fel?
Jag undrar också, har de här personerna som mejlar, nu har de ju förvisso upptäckt den tekniska världen uppenbarligen i och med att de mejlar, men har de bott under en sten?
Ja,
ja.
Jag tror det.
Ja, det känns så, det är bara en känsla man får, men det är intressant. Det är klart att det här väcker reaktioner, vi kan inte heller förvänta oss något annat, utan det här väcker reaktioner, det har väckt reaktioner i Nederländerna, det väcker nu reaktioner i Sverige.
Men samtidigt är det ju ändå så här att det är inte så att kungafamiljen har stått gömda bakom den där stenen du pratar om. Alltså, de har ju varit i nära kontakt med den här världen. Jag menar, sommar 2020 så höll ju kronprinsessan Victoria ett väldigt gripande invigningstal inför Stockholm Pride till exempel. Hon har ju också delat ut ett pris under QX-galan. Jag tror att det gick till Jonas Gardell vid det tillfället.
Och hon har även också fått priset som årets heter själv. Ja. Så att jag menar, kungahuset, vår kung säger ju för Sverigetiden, då får man också följa utvecklingen och vad det innebär.
Verkligen. Vi kan väl ändå lyssna lite på hur hon avslutade det där talet som 2020 vid Stockholm Pride.
Samtidigt får vi inte glömma att även här i Sverige så finns det många, både yngre och äldre, som inte vågar vara öppna. Det finns familjer och sammanhang där synen på hbtqi-personer fortfarande präglas av fördomar och okunskap. Om du är en av dem som inte kan eller vågar vara öppen om vem du är, så vill jag bara att du ska veta en sak. Du har rätt att vara precis den du är. Och vi är många som står bakom dig. Jag står bakom dig.
Ja, det är fina ord tycker jag från någon som ändå står för en institution som är konservativ och traditionell. Mm. Och kungahuset står ju för kärnfamiljen och blodsband och allt det där. Jag tycker att det här är att följa tiden.
Mm, 100%. Och om vi nu ska prata om gamla konstitutioner och liksom konservativa synsätt, så kan man ändå säga att det brittiska hovet är väl lite av sitter liksom ännu högre över det på något sätt, för det känns som att de är ännu konservativa. Mm. Och hur man ser på kungahuset i Storbritannien och hela det brittiska samhället, där har vi också ändå fått glimtar på hur den nya generationen kungligheter ser på det här. Jag tänker bland annat på när 2019 så besökte ju prins William stiftelsen AKT, som då arbetar för att hjälpa unga som då blivit hemlösa på grund av deras sexuella läggning. Han fick då under det här besöket frågan om hur han själv skulle reagera på ifall att något av hans barn då kom ut som homosexuell. Jag tycker vi kan lyssna lite på vad han svarade då också.
It is something I'm nervous about, not because I'm worried about them being gay or anything. It's more about the fact that I'm worried about the pressures, as you were, and I'm here, that they're going to face, and how much harder their life could be. So from a parent point of view, that's the angle I worry about, is that I wish we lived in a world that it was, like you said, fast, really normal and cool. But particularly for my family, in the position that we are in, that's the bit I'm nervous about. Yeah. I fully support, yes, you know, whatever decision they make, but it does worry me from a parent point of view how many barriers, you know, hateful words, persecution, or all that discrimination that might come. That's the bit that really troubles me a little bit.
Ja, men han säger bland annat att man börjar ju inte tänka på det förrän man blir förälder, och jag tycker såklart att det är okej för min del. Och jag står helt bakom vilka beslut man fattar, men ur föräldrasynpunkt oroar jag mig för hur många hinder, hatfyllda ord, förföljelse och allt sådant och diskriminering det kan medföra. Och det är väl en oro som alla föräldrar delar, om ens barn väljer att gå en annan väg än den här vanliga mainstream-vägen. Det tror jag liksom, att oron kanske alltid kommer finnas där. Men om världen samtidigt kan förändras i den takt den gör och man kan öppna upp mer för andra sätt att leva, så tror jag, och kan kungahuset gå liksom också ta det klivet, så tycker jag det är fantastiskt.
För då efter prinsens uttalande, så sa ju då chefen för den här stiftelsen att just att William sa det, att det liksom stöttar väldigt många andra barn och ungdomar, och att det är ett budskap till hela samhället, och det har de ju rätt i. Jag menar, vi har pratat om det så många gånger, att som monark, som kungahus, då ska man visa liksom vad landet är och vad landet gör, och där måste man följa samtiden. Ja, man kan liksom inte luta sig tillbaka på så här 1800-tals uttalanden och klubbade beslut, för det är liksom inte relevant idag.
Mm. Nej, men jag blev väldigt glad för riksmarskalkens ord, och också att han var så snabb med att svara, att det fanns ingen tvekan. Just det där att jag tycker verkligen så här, hovet och kungahuset går från klarhet till klarhet. Det är så många frågor som de har varit väldigt tydliga i, alltså även med miljöfrågor och sådant. Och sen, man får inte glömma bort, det är en lite dammig institution, det är liksom en del av det. Men då gör såna här saker det väldigt, väldigt positivt för många, tror jag.
Helt klart.
Att de skickar såna signaler.
Mm. Och väldigt också viktigt ur, man tänker liksom, jag menar, om vi ska ha en monarki kvar, då måste man ju också ha ett förtroende för dem och tycka att de är någonting modernt och någonting viktigt för landet. Då kan ju inte de vara kvar i det här dammiga gamla, utan det måste ju vara uppdaterat.
Och sen fattar man ju svårigheten i balansen. Det är klart att behålla traditioner är en stor del av vad kungahuset sysslar med också. Men det här tycker jag är en väldigt sund balans.
Mm. 100%.
100%. Det slår vi fast.
Det slår vi fast. Apropå det här, du var inne lite på miljöengagemang, Jenny. Hur kungahusen och framförallt den nya generationen kungligheter väljer att rikta sitt strålkastarljus på de här miljöfrågorna, jätteviktiga frågor. I veckan här nu så delade ju prins William och hertiginnan Catherine för allra första gången ut det här priset som, vad är det de kallar det nu, Jenny? Jag kommer inte ihåg.
Det är Earthshot surprise.
Och det var det mest av de storslagna, eller vad var det de sa? Vi tyckte det var lite intressant. Det var riktigt stora trumman kring det här priset.
Gud, det var så tjusiga ord. Det var det största och mest betydelsefulla miljöpriset någonsin. Och det, kom ihåg det första året det delas ut, men de beskrev det som att det vore ett Nobelpris.
Jajamän.
Vinstsumman är visserligen högre än Nobelpriset, men jag kan nog säga att Nobelpriset har nog lite bättre renommé än så länge.
Paret gjorde entré då tillsammans på en grön matta, ska sägas. Mm. Inte röda mattan, utan gröna mattan var det då. Många kändisar.
Jo, men det var det. Det var många kändisar som uppträdde, så var det en del som också delade ut pris. Ed Sheeran, Coldplay och KSI stod på scenen. Och det som var lite härligt tycker jag, att det fanns ju vissa regler kring galan. Gästerna, de fick inte flyga till utdelningen. Man använde ingen plast när man byggde scenen och alla gäster ombads att tänka på miljön när de valde kläder. Och det här var ju det bästa tycker jag.
Ja, det här är häftigt.
60 cyklister trampade fram el till artisterna på scenen.
Vilket spinningpass
ja.
För dem.
Vi måste lyssna också på när prins William höll ett tal vid invigningen.
I want to say something to all the young people watching tonight. For too long we haven't done enough to protect the planet for your future. But Earthshot is for you. In the next 10 years, we are going to act. We are going to find the solutions to repair our planet. Please keep learning, keep demanding change, and don't give up hope. We will rise to these challenges.
Han pratar ju om att alldeles för länge har vi gjort för lite för att skydda planeten, och under de kommande 10 åren så måste vi också agera. Vi ska hitta en lösning för att reparera vår planet, säger han då.
Och alla pristagare, det fanns ju 5 klasser, klimat, natur, luft, hav och skräp. Alla fick då ungefär 11,8 miljoner kronor var, och då ska de använda pengarna till att fortsätta jobba med sina innovationer helt enkelt.
Mm. Och prins William har ju varit engagerad i miljöfrågor länge, och han delar ju den passionen också med sin pappa prins Charles. William försöker ju även påverka alltså sina barn såklart på ett positivt sätt, och så att de lär sig att värna om miljön. Och jag tycker vi även ska lyssna lite på när William då berättar om hur prins George reagerade när han upptäckte skräp i naturen.
George school recently has been doing litter picking, and I didn't realize, but talking to him the other day, he was already showing that he was getting a bit confused and a bit sort of annoyed by the fact they went out litter picking one day, and then the very next day they did the same route, same time, and pretty much all the same litter they picked up were back again. And I think that for him, he was trying to understand how and where it all came from. He couldn't understand. He was like, well, we clean this. Why is it not gone away?
Det här är så typiskt för små barn. De kan liksom inte riktigt se hur mönster kan upprepa sig på det viset. Så han måste verkligen fråga, men hur kan skräpet komma tillbaka? Vi plockade bort det igår. Och det är lite rörande på något vis, för att det är också den åldern som barn är så lättpåverkade, att man kan påverka dem positivt kring sådana här frågor. För de förstår mer än vad man tror.
Och där tänker jag direkt, det var väl nu 2 år sedan vi fick något klipp från svenska kungahuset när kronprinsessfamiljen var ute och gick och lilla prins Oscar sparkade sig fram på någon form av sparkcykel och hittade skräp i naturen, skrek han, och var ute och plockade. Så att det här är ju någonting som vi ser runt om i Europa, hur kungligheterna vill att vi ska fokusera på miljöfrågorna.
Ja.
Och även drottning Elisabeth är ju väldigt engagerad i frågan.
När hon besökte Wales för att öppna parlamentet så stod hon och småpratade med hertiginnan Camilla och politikern Ellen Jones. Och de pratade om det kommande klimattoppmötet, COP, den 26 november. Och så visste hon inte om att det här samtalet filmades. Hon är omgiven av kameror och filmteam hela tiden, så att hon, jag tror inte ens hon reflekterar över det. Men det var ju så tydligt att drottningen var besviken över att så många världsledare faktiskt nobbar den här konferensen. Varken Kina eller Rysslands ledare kommer. Och så säger hon så här, ja men extraordinärt, eller hur? Jag har hört så mycket om COP, men vi vet fortfarande inte vilka som kommer. Ingen som helst aning. Vi vet bara vilka som inte kommer. Och då säger hon också så här, Vladimir Putin och Xi Jinping har då liksom meddelat att de inte ska vara där. Och så säger hon så här lite surt så där, att det är väldigt irriterande när de pratar men inte gör någonting.
Kan man hålla med om?
Kan man hålla med om?
Drottning Elisabeth står och chitchattar lite och förstår inte att hon blir filmad samtidigt. Men hon har väl rätt i det hon säger. Men som alltid är det lite farligt när kungligheterna är inne på det politiska och trampar, såklart.
Mm.
Jag tycker vi stannar kvar lite på den här galan. Pratar om lite ytliga ting, såsom kläderna. som du sa, Jenny, så hade de uppmanat gästerna att tänka till när de valde kläder. Man kanske då tänker återanvändning, är det första jag tänker på. Och självklart hade ju även då Kate tänkt till, annars hade det inte sett bra ut. Hon gjorde ju entré i den här galan iförd en ljuslila klänning med ett guldskärp i midjan, signerad då Alexander McQueen. Och det var ju inte första gången som vi såg den klänningen. Hon bar samma klänning 2011 vid ett event i Los Angeles, och jag bara kände att här gjorde ju Kate en kronprinsessa Victoria, eller?
Eller hur? Det är just det med att använda sitt kungliga strålkastarljus till att belysa vikten av att vi återanvänder kläder. Och ja, men Victoria talar ju verkligen med sina kläder på det viset. De val hon gör är väldigt genomtänkta. Och vi såg ju förra veckan att hon och prins Daniel, de var i Kronobergs län. Och det var ju en del av de här resorna som hela kungafamiljen nu genomför, för att besöka alla län i landet för att då titta på positiva initiativ under coronapandemin.
Mm. Och vid det här besöket i Kronobergs län så återanvände ju kronprinsessan dels ett halsband ifrån H&M's, den här Conscious Collection, och den görs ju då av återvunnet material. Hon bar även samma halsband vid Stockholm Fashion Week. Det är ganska coolt, det är så här en ganska stor så här silverkedja som hon valde att bära den nu över en ganska neutral stickad tröja, men det blev ändå ett statement-smycke till den outfiten. Och till det här så bar hon ju som en filtjacka, alltså en så här ganska klassisk filt med så här, vad säger man, fransar ner till.
Men jag tror att jackan är gjord av en gammal filt.
Det är den, och det är dit jag är på väg dit, Hon var alltså en filtjacka grått och kommer från det här remake som ägs av Stockholms Stadsmission, som även då kronprinsessan är beskyddad av. Och alla kläder som remake syr upp är ju då, det är material som helt enkelt kommer från gåvor som skänks till Stockholms Stadsmission. Och de har då en egen ateljé i Farsa strand och så här. Så det passar ju bra då att kronprinsessan som beskyddare av Stockholms Stadsmission också då väljer att bära kläder som har skapats av helt, alltså gåvor till Stadsmissionen.
Ja, men absolut. Hon lever som hon lär, det får man ändå säga.
Ja.
Men kan vi gå tillbaka lite till Storbritannien, för att det har ju också hänt tråkiga saker. Idag onsdag så nåddes vi precis av det dramatiska beskedet att drottning Elizabeth, hon ställer in sin planerade resa till Nordirland. Och brittiska hovet, de skickade ut ett pressmeddelande. Och där står det att drottningen har motvilligt accepterat denna medicinska bedömning och har gått med på att vila under de kommande dagarna. Och så lägger de också till då att det här beslutet är inte relaterat till corona.
Men de säger även då att drottningen är trots allt vid gott mod och att hon är så, hon är besviken över att inte då kunna genomföra den här planerade resan, men hon är inte inlagd på sjukhus utan då vilar upp sig hemma på Windsor Castle.
Mm, för det var lite min oro från början där när jag såg pushen först.
Då var man helt säker på att hon hade för sig sjukhus och att hon liksom
hon
var inlagd.
Hon är ju 95 år gammal. Alltså det är ju inte konstigt om hon skulle bli dålig eller bli sjuk. Jag är förvånad över att hon är så pigg och jobbar så hårt och så mycket som hon fortfarande gör.
Ja, men och särskilt efter det här året som hon har haft. Jag menar, hennes älskade prins Philip har gått bort. Hon har gått igenom och är säkert fortfarande i en enorm sorg. Hon jobbar fortfarande väldigt hårt trots sin ålder. Och sen ska man inte heller glömma all dramatik runt omkring henne som hon hela tiden måste se till. Vad ska jag uttala om? Vad ska jag göra nu? Vad händer härnäst? Jag menar, Megxit, Andrew, det har varit allting. Väldigt mycket.
Ja, men det här blir stora rubriker såklart, och inte bara i Storbritannien utan över hela världen. Vi har också skrivit om det på Aftonbladet. Och jag tror att det här har pågått en tid, för vi såg ju också i förra veckan att drottning Elizabeth, hon gick med käpp. Det har hon aldrig gjort innan. Ja, hon har gjort det vid någon operation någon gång, men aldrig så här till vardags. Snygg, tjusig käpp.
Absolut.
men ändå någonting att stödja sig på. Så jag kan bara tänka mig att det här har pågått ett litet tag.
I veckan så publicerade det brittiska hovet ett klipp på deras Instagramkonto från ett teamsmöte som drottningen då genomfört med Dame Cindy Kiro, som i veckan blev Nya Zeelands nya generalguvernör. Och i den rollen så blir hon ju även drottningens representant i landet. Och jag tycker vi ska lyssna lite kort på deras samtal.
There you are.
Here I am. Your Majesty.
Good evening.
Good morning here.
Of course, it's good morning, isn't it, to you?
Indeed.
Yes. And you're taking over quite soon, aren't you?
Thursday is the swearing in.
I see. Oh, so, yes. Well, big day.
It will be a big day, something that you've gone through many times with many governor generals.
Indeed I have, yes.
Det är ändå väldigt gulligt.
Hon är ju charmig, dotter
ja,
Elisabeth.
Hon säger så här, åh, där är du, god kväll. Eller nej, såklart, det är god morgon hos dig. Det är ju en viss tidsskillnad där, liksom.
Och sen den här, när då Dame säger att ja, det har ju du gått igenom många gånger. Indeed, I have yes. Men hon är, nu är hon hemma och vilar upp sig, men när hon är i sitt esse, fortfarande sitt pigga jag, hon har ju alltid väldigt nära till det lättsamma och till humorn. Jag kan bara tänka mig, tänk dig själv att följa upp sin dator, inleda teamsmöte och veta att du ska prata med Storbritanniens drottning.
Men är inte Elisabeth extremt bra på småprata?
Det känns som att hon är en bra chitchattare.
Ja.
Ja,
och att hon fått lära sig det oavsett om hon vill eller inte, för att hon möter så mycket folk hela tiden. Alla är ju inte lätta att prata med. En del blir nog väldigt ställda och lite så här stumma inför att träffa drottningen av Storbritannien också. Då gäller det ju liksom att kunna upprätthålla ett samtal ändå.
Och det tror jag hon är bra på.
Det tror jag också.
Vi ska lämna Storbritannien och ta oss över Atlanten till veckans Harry och Meghan.
Ja, som vi har berättat tidigare så är Meghans halvbror Thomas Markle Jr. med i Big Brother VIP i Australien. Och jag kan bara tänka mig att Meghan sitter som på nålar inför den här premiären, för Thomas Markle verkar ha väldigt mycket att säga om sin syster. Och det är inga snälla saker.
My sister is Meghan Markle. Prince Harry is my brother-in-law. That's how I got famous. Meghan treats her family like she's embarrassed of where she comes from. She's very selfish, self-centered. I think she's very shallow.
Ja, han säger ju så här bland annat att min syster är Meghan Markle, prins Harry är min svåger. Det är så jag blev känd. Meghan behandlar sin familj som om hon skäms för sitt ursprung. Hon är väldigt självisk och självcentrerad. Jag tycker att hon är väldigt ytlig, slutcitat.
Alltså, Sara, varför? Why?
Oh. Nej, men det är så mycket varför kring hela Meghans familj. Meghans pappa, Meghans halvbror, Meghans, är det halvsyster?
Mm.
Varför hela tiden denna smutskastning? Det ligger också, det som är så fult i det här, att det finns pengar inblandat. Alltså de tjänar ju pengar på att uttala sig elakt om sin syster.
Mm.
Det skapar skriverier. De har liksom sålt ut henne i media flera gånger om, bara för att de kan.
Mm.
Jag menar, de är ändå släkt. De har liksom blodsband. Varför vill man göra varandra så illa? Jag förstår inte det.
Nej, jag antar att det är att de inte står varandra så himla nära. Det är min enda förklaring. Däremot är det svårare att förklara pappan Thomas Markles, han heter ju också Thomas Markle, hans sätt att sälja ut sin dotter. Han har ju till och med arrangerat paparazzi-fotograferingar och har varit väldigt elak mot paret hela tiden.
Men jag tycker att det är lite märkligt med tanke på historiken där kring, som ni som lyssnar vet säkert och kommer ihåg, att innan Harry och Meghans bröllop 2018 så pappan då arrangerade, som du sa, igen i de här paparazzi-fotograferingarna. Han sålde ut ett brev som Meghan har skrivit till honom, och det här har ju faktiskt också fått följder i form av en rättsprocess, och det har varit väldigt många hit och dit med det där, att brorsan ändå vågar återigen gå ut och liksom kritisera, svartmåla Meghan på det här sättet.
Ja, men det är också anmärkningsvärt att Big Brother beskriver honom då i den här videon. Han kanske är känd som den berömda brodern, men Thomas Markle är redo att göra sig ett eget namn. Och jag bara, nej, det är han ju inte.
Det är han verkligen inte.
Nej, men alltså det första han gör i det programmet är ju prata om sin syster. Så han rider ju fortfarande på den vågen.
Och det är väl den enda vågen han kan rida på om han nu ska vara med i ett VIP-program. För han är ju inte verkligen känd i övrigt.
Nej, jag blir trött. Och ledsen.
Matt, jag tycker synd om Meghan och hur hennes familj behandlar henne gång på gång.
Ja, men det såg man ju i kyrkan också, att den enda från hennes familj som var där, det var ju hennes mamma Doria. Det fanns ju ingen annan från hennes familj. Vilket också gör, eller får mig undra lite, hur hennes övriga släkt ser ut.
Du menar alltså led bortom brorsan, pappan?
Det måste finnas mostrar, fastrar, kusiner och det ena med det andra. Mm. Men alltså man såg ju inga av dem i kyrkan.
Det var ju väldigt fint att Meghans mamma var med, såklart. Men det såg också lite så här, man kunde inte låta bli att liksom känna en viss sorg över att det bara var hon som var på plats ifrån Meghans familj.
Ja. Hörni, vi har fått massa lyssnarfrågor.
Ja, vi älskar när ni skriver in frågor till oss. Fortsätt att göra det till kungligt@aftonbladet.se. Jag tycker vi börjar med en fråga ifrån Ebba Sikberg. Hon skriver så här: hej, jag såg att det Leuchtenbergska halsbandet ska säljas på auktion. Och vad jag förstått var det redan för 26 år sedan som det lämnade kungafamiljen. Men nu till min fråga: varför säljer kungahusen sina smycken i modern tid? Varför vill de inte ha kvar dem inom familjen? Jag förstår att man förr i tiden tvingade sälja av smycken för att bekosta annat, men i nutid?
Ja, men det här är spännande. Jag tog ju kontakt med hovet kring det här.
Du skrev också en artikel om det här halsbandet.
Och jag skrev en artikel om halsbandet också, för att den såldes på Sotheby's i Hongkong, där de har en sån här stor juvelauktion ganska så ofta. Man ser då och då kungliga smycken där. Men det här smycket var unikt på det viset att även Sotheby's skrev i beskrivningen att det här kommer från den svenska kungafamiljen. Det kommer från drottning Josefina och har sitt ursprung egentligen från Napoleons hustru. Och sen har det gått då i arv ner då till drottning Josefina, som flyttade till Sverige för att gifta sig med Oscar den första. Hur som helst, ett vackert pärlhalsband. Jag tror det var så här 110 pärlor, varav 7 var riktigt så här stora droppformade som hängde då på den understa raden av pärlor.
Skulle man inte tacka nej till?
Nej, guld och diamanter. Det är så här, hovet berättade, att det här halsbandet, ja, det lämnade den kungliga familjen 1995. Och det lämnade kungafamiljen genom arv. Och sen har ju då arvtagare beslutat att sälja det. Det såldes en gång 2014 vid en auktion och nu var det dags igen. Men sen är det så att man samlar ju mer och mer de här smyckena, de kungliga smyckena, i olika stiftelser. Och i de Bernadotteska familjestiftelserna så ingår egentligen, ja, men en majoritet av alla diadem, armband, örhängen, halsband, ja, men allting som har, ja, men verkligen så här kunglig provenans och som kommer ifrån, gått genom generation till generation. Och det gör man ju för att man vill att det ska stanna inom kungahuset. Så det kan inte ärvas av någon, det kan inte ges bort i gåva, utan det blir nästa regent som tar vid, som kan använda dem och låna ur det här juvelvalvet.
Ja, men exakt.
Så att det där är ju, det är en delikat fråga. Man kan säga att det här halsbandet då, det kom på villovägar tidigt.
Och det är ju också därför man började så här instifta det här med familjestiftelserna. Just för att det var så många smycken i Sverige som försvann genom arv. Vi ser ju jättemånga juveler i både Norge och Danmark som en gång har tillhört den svenska kungafamiljen. Och som då via arv har liksom försvunnit ut. Och det är klart att man någonstans måste behålla dem på något sätt. Och då är det väl det här jättebra. Och jag tänkte på det att, vad hette Kungliga smycken som gick på SVT? Då berättade ju drottning Silvia hur det går till när de lånar de här. Utan det är liksom inte bara att de går in och tar de här smycken, utan det är som att, ja, men de går igenom vilka de ska vilja använda eller de ska använda. Och då när man tar ut diademet eller halsbandet, ja, men då skriver man under på någon form av papper eller så här, vem har lånat det och när, och när ska lämnas tillbaka. Just för att alla smycken ska kontrolleras och inte komma på villovägar.
Och det är också, vi talar ju hundratals miljoner i värde. De är ovärderliga, verkligen. Och hovet berättade också för mig att det pågår ju just nu ett arbete. Riksmarskalken Fredrik Wersäll, han leder det arbetet att tydliggöra, kanske omorganisera de här stiftelserna så att det blir tydligare och klarare och lättare. Men att man framförallt vill spara mer i stiftelser så att det inte försvinner helt enkelt. Och det är ju del av vårt kulturarv.
Självklart. Alltså, det är det som är så jäkla häftigt med alla de här smyckena, att det är inga nya pjäser. Utan det finns ju, de bär ju på så mycket historia. Tänk om de här smyckena kunde tala. Mm. Förstå hur många gäster de har suttit på, hur mycket de har sett, hur många människor de har mött. Mm. Det är otroligt.
Ja, men verkligen. Vi har också en fråga som gäller smycken från Gunilla. Hon skriver så här: hej, jag undrar vilket diadem kronprinsessan Mary bar på sitt bröllop. Och var kommer det ifrån? Och så undrar hon även vart det danska Cartier-diademet finns idag.
Ja, gällande diademet som Mary bar på sitt bröllop så fick hon det i gåva av danska drottningen och prins Henrik. Det var alltså ett helt nytt diadem. Man kan säga att det var lite som när prinsessan Sofia gifte sig med Carl Philip, att hon då inför bröllopet fick ett diadem av kungaparet i gåva som hon då också bar vid bröllopsdagen. Och gällande då det här Cartier-diademet så ägs det idag av Anna Marie av Danmark och Grekland, och det är ju danska drottning Margrethes syster. Så det är hon som har det här pampiga, vackra diademet i sina händer. Vi hinner med en till fråga tycker jag från Viktor. Han skriver så här: hej Jenny och Sara, tack för er fina podd. Ni förgyller mina fredagar. Tack Viktor får vi säga.
Victor.
Jag har en fråga om kungens bilintresse. Hur många bilar äger han? Och finns det någon bilmodell som ligger honom extra nära hjärtat?
Åh, men kungen är en riktig motorkung. Han älskar bilar och det delade han faktiskt med sin farbror, prins Bertil. Och även Carl Philip kan
ja,
man säga.
Ja, det har gått i arv.
Ja, ja, men jag såg att Dagens PS har ju faktiskt skrivit om kungens bilsamling. Där står att den är värd närmare 25 miljoner kronor. Det är ju inte dåligt.
Det är inte dåligt.
Det senaste tillskottet i samlingen, det ska tydligen vara en BMW M6 Competition för 1,7 mille.
Ja.
Mm. Men det finns ju många fler då i den här samlingen. Bland annat en Shelby Mustang, Ferrari, Porsche 911 Targa. Var det inte den som kungen satt i?
Det var den som Silvia fångades på den första bilden vid bensinmacken.
Mm. Han har en De Tomaso Pantera, en AC Cobra och en Jeep Grand Wagoneer. Men sen är det ju ändå så här att ja, jo, men det här står på honom som person. Det är han som äger dem. Mm. Men hela hovstallet är fullt av bilar som kungen kan disponera precis som han vill, och de i familjen också. Där finns det också riktiga såna här gamla, tjusiga. Alla gamla bilar är inte sparade. Alltså hovstallet gör ju sig av med bilar också. Men några av de här riktigt gamla, tjusiga finns ju kvar. Och sen alla de här nya som är ja, men som transportbilar för kungafamiljen när de ska iväg på kommunbesök eller de ska till flygplatsen eller de ska iväg någonstans både privat och officiellt.
Det, där kan vi också tipsa om att är man intresserad av den här bilsamlingen eller liknande, så finns ju faktiskt några bilar att se på hovstallet idag som man kan besöka och få sin guidad tur. Ska även då en liten grej, jag kommer ihåg när jag var på Soliden på Öland, med tanke då på alla de här fina bilarna som kungen äger, så har jag sett kungen och drottningen svischa förbi i en golfbil över grusgången.
Praktiskt där tänker jag.
Väldigt praktiskt, det är smala grusgångar, de ska vi bara fram och tillbaka någonstans, men så raka vägen in på Solidens slott.
Ja. Mm. Vi tar en supersnabb fråga till, för den här kan vi svara supersnabbt på. Mm. Det kommer från Anna. Hej på er, kan ni inte prata i podden om vad som händer om kronprinsessan Victoria var tvilling? Vem blir då drottning?
Ja, men det är ju den som kommer först ut helt enkelt.
Ja.
Det är spännande.
Det är spännande.
Det kan handla om sekunder så blir man av med den platsen i tronföljden. Mm.
Tack snälla hörni för att ni har lyssnat. Jag hoppas ni är med oss nästa vecka igen, för podden kommer ut med ett rykande färskt avsnitt varje fredag. Idag, den här podden publiceras faktiskt på en onsdag, just därför att vi har en sån
rykande färsk och härlig nyhet idag.
Kring samkönade äktenskap hos kungligheter.
Men glöm heller inte att prenumerera på vår podcast, så missar du ju inga avsnitt, utan då får man ju notis varenda gång det släpps ett avsnitt. Och får ni inte nog av kungligt så kan ni ju följa oss på sociala medier. Var hittar man dig Jenny?
På Instagram, och det heter jag Kungligt med Jenny. Och var finns du?
På royalistan.se. Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt.
Tack så mycket. Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.